Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ett fingertapp in till flustret och jag får ett kort mummel till svar, eller snarare ett melodiskt sus, en ljudglimt bara, sen tyst. Att det finns ett sånt språk. Det här är ett stycke ur boken Meningen med bin av Göran Bergengren, och det här är Grönsakslandet för december månad 2018. Jag heter Bella Linde och med mig har jag
Elin Unnes.
Vi ska prata om julklappsböcker, odlingsböcker.
Boktips.
Välkomna. Na na ni na ni na 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 ni na 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 ni na 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 ni na ni na.
Jag är officiellt imponerad.
Bra, tack. Jag kan inte sjunga.
Berätta om den här boken, det där var ju helt sjukt poetiskt skrivet. Är det en poesibok?
Nej, det är så fint. För det här är en liten, liten bok med gult omslag med ett bi som omslagsbild. Det är en person som heter Göran Bergengren som har skrivit den. Och boken heter Meningen med bin. Och Göran Bergengren, han har alltså varit biodlare i evigheters evighet. Och hans insikter är väldigt praktiska och teoretiska. Och han har skrivit den här boken om honung och blommor och bikupor och drönare och drottningar och olika sorters bin och vad de samlar in och vilken fantastisk honung som blir resultat av binas arbete. Och inte minst om hur bin är våra hjälpare i trädgården, våra arbetskamrater, för att de pollinerar de växter som sen ska bli grönsaker. Det här är en väldigt, väldigt fin liten bok som jag tycker mycket om. Den är alldeles ny och den tycker jag är en bra start på det här avsnittet som handlar om böcker inför julen. Vad har du något, Elin?
Alltså jag tycker det är så fantastiskt det här med högläsning. Jag rotar lite min hög här också. Jag var och hälsade på några vänner som odlar en väldigt vacker trädgård i Arbyhus, strax utanför Uppsala. Och vi satt i deras trädgård och jag hade missbedömt tiden. Så jag hade med mig 2 långpannor med obakt kavring som jag liksom var tvungen att langa in i deras ugn. Och medan så här kavringen gräddades så var det en av våra vänner som tog fram en bok och läste en dikt högt. Vilket ju är såklart, allt det här är ju så super, super pretentiöst. Att sitta bredvid liksom luktärtorna och kavringen bakas och någon läser högt. Men jag blev så himla, jag tyckte det var så himla härligt.
Att... Vet du, det där känns så där gammeldags.
Exakt.
Och värdigt, tycker jag.
Vad skulle Bloomsbury-gruppen göra? De skulle läsa högt i doften av...
Kavring och luktärtor.
Exakt.
Ja, men eller hur? Det där är högläsning är inte dumt.
Nej.
Faktiskt. Och man kan ju strunta i att lyssna på orden. Man kan bara höra melodin.
Verkligen.
Det som blir som musik, det blir avkoppling. Det tror jag är jättebra för människor.
Jag är glad att du säger det. För nu ska jag pröva den här teorin och läsa ett lite längre stycke.
Oj! Och vad är det du läser?
Jag tänkte läsa ur en av mina absoluta favoritböcker som heter Min örtagård av Anne-Marthe Borgen.
Just det, henne har vi pratat om tidigare.
Jag hoppas att jag inte har läst det här tidigare.
Nej, det har du inte gjort. Läs nu.
Ja. Gammelmorbror Per övernattade i sin likkista varje torsdagkväll År ut och år in, så sammeten blev sliten och måste bytas ut. Stora buntar torkad malört låg i kistan så att varken mal eller råttor vågade sig dit. Varje år visste han på dagen när han skulle dö, och i god tid beordrade släkten varje gång att samlas hos honom till 3 dagars gravel. Traditionsrik familjefest blev det, med fest och fylla, slagsmål och dans, sång och ingen kyrkång. Kaggar med malartsbrännvin och hembryggt enöl och stora och små tändstop stod uppradade på långbordet. På gården hade de slaktat och jagat och fiskat, saltat och stekt och halstrat och bakat i veckor i förväg. Varje kväll följde släktingarna med lyktor i händerna gammelmorbror Per till logen och likkistan. Han var säker på att han skulle vara död nästa morgon, och han tog farväl med förmaningar och uppmaningar och gräsliga bibelord, och de stora guldringarna glittrade i det vita håret, och likskjortan var silverbroderad och alla hans medaljer blänkte där också. Den viktigaste befallningen var att så snart han var död skulle de lägga maler under och över och runt omkring honom så att han inte skulle lukta. Om det blev sådant väder att de inte kunde ro honom den långa vägen till kyrkogården skulle de hälla malartsbrännvin över honom så att han inte ruttnade. Så la han sig belåten i kistan, och direkt honom den gamla bibeln och den turkiska mässingssabeln med de glittrande röda stenarna och svartkonstboken hade han under huvudet. Allt var i ordning. Jag var 13 år när han låg död i kistan på den tredje morgonen, och det var ett fruktansvärt oväder i 8 dagar, och det la malart på honom och hällde malartsbrännvin över honom varje dag. Och gravölet pågick hela tiden, och ovänner blev de om arvet och möttes aldrig mer.
Det är ju en fantastisk text. Men ja. Jag kan inte låta
du bara räckte upp handen halvvägs igenom.
Men, är det därför du odlar malört?
Detta stämmer.
Är det det? Ja. För att du ska ha det omkring dig, på dig, runt dig. Och det ska hällas över dig. Och
sprit över mig när jag ligger i min kista på tredje morgonen.
Men du, det där är ju en jättefin bok. Den finns inte i bokhandeln.
Nej, det här är en gammal bok från 1979.
Det var på 1900-talet.
Samma år som jag föddes.
Var får man tag på den?
Antikvariat.net brukar jag vända mig till. Mm.
Och när du säger att den är från 1979 så kan jag då inflika att det här är inte bara ett avsnitt som handlar om böcker, om trädgårdsböcker, utan det är också det klimatsmarta julklappstipsprogrammet. Eller hur?
Ja.
Att man inte behöver köpa nytt, utan man kan handla på antikvariat, man kan leta i boklådor och på loppisar, på andrahandsbutiker, eller som i mitt fina hus där jag bor i stan, i soprummet, för där har vi en bokhylla där folk ställer böcker som de inte vill ha. Det är superbra. Det är jättebra. Man ställer in böcker i bokhyllan i ett grovsoprum. Då in och böcker där, och sen så kan man hämta böcker som man vill, och så kan man ta hem dem och läsa, och sen så kan man ställa tillbaka eller ta och ge bort. Ibland är det nya böcker.
Men funkar det? Blir det inte tomt där? Är det inte någon som bara kommer in och skändar och tömmer?
Nej, nej, nej. Någon har skrivit en lapp. Detta är bostadsrättsföreningens bibliotek, ska ej kastas. Och det funkar jättefint.
Vill du höra en historia om Anne Marte Borgen, eller vill du...
Jag vill höra en historia om Anne Marte Borgen, men jag vill höra lite mer om malört.
Ja,
faktiskt.
Den här är ju, det är en rolig växt, för att alltså förr i tiden, innan man visste riktigt vad sjukdomar kom ifrån. Mm. När man liksom fortfarande trodde att det kanske var en stråle från rymden som kom ner och gjorde en sjuk, eller det kanske var smutsig liksom luft, ond luft som man andades in och blev sjuk på det sättet, eller man hade begått någon fruktansvärd synd mot Gud, vare sig man ville det eller inte, och så blev man sjuk som straff. Då skylldes också mycket på mask i magen. Alltså mask i magen var lite så här, allt ifrån förkyld till risig i kistan till en fot ramlad av.
Det var något allmänt.
Förmodligen mask i magen.
Förmodligen mask i magen.
Det är liksom. Allt. Och malört var en av de universalläkemedel som man använde sig av för att bota mask i magen. För att ta bort parasiten. Liksom. Mm. Den här parasiten som gjorde en sjuk.
Tuggade man på det då? Eller?
Nej, man gjorde
man
det
med någon slags tinktur.
Snaps var ju i sig själv en av de allra bästa medicinerna man hade förr i tiden.
Frågan är om det var snapsen i sig, liksom brännvinet, eller om det var kryddningen.
Eller fyllan.
Ja, fyllan som gjorde att
man märker inte längre att man är full.
Jag är sjuk.
Det finns ju en...
Man blir bara full, inte sjuk.
Precis. Ja. Bland hårdrockarna jag känner så finns det en populär historia som handlar om ursprunget, etymologin bakom ordet skål. som var att på vikingatiden så dräpte man någon. Och sen så tog man den personens skalle och så drack man ur den och så höll man upp den och så skrek man skall!
Sådär skål. Tror jag på den.
Det stämmer men, tyvärr inte.
Nej, precis.
Utan den verkliga berättelsen är att man i Sverige var oerhört sjuk hela tiden och dog som flugor för att man inte förstod att man behövde tvätta händerna. Ever. Mm. Och då när alla låg och var sjuka så hade man bara en enda medicin och det var sprit. Mm. Och den serverades i en kommunal, vadå?
Skål.
Så att man låg och dog och skrek bara skål. Skål!
Så, och så det fick var man liksom skålen. Dödens rop.
Ja,
skål.
Skål.
Det är kanske därför man mår så illa efter en lite rejäl bläcka.
Lite så känns det ju verkligen. Mm. Och då precis kryddade man snapsen med malört. Och nu så har vi ju en Nobelpristagare i medicin som ju faktiskt har bevisat att malört botar malaria, parasiten. Ja. Så att det här var ju en... Folklåren gjorde en verklig vetenskaplig upptäckt i att malört tar bort mask i magen.
Det var förra årets Nobelpristagare i medicin.
Just det stämmer. Det stämmer.
Ja, ja, hur som helst, de utan att det var vetenskapligt bevisat så bevisade de det.
Precis,
i
de
praktiken.
Hade den här instinkten och följde den. Och...
Det där är intressant hur instinkten kan vägleda en. Mm. Nej, men berätta.
Nej, men det här är ju Carl Gustav Jung, den kända psykologen och mystiken.
Mm.
Han anser ju att det finns en massa universell kunskap på ett sorts astralplan. I vårat gemensamma undermedvetna så finns den här kunskapen tillgänglig. Det är därför massa olika folk på olika delar, i olika delar av världen har gjort samma upptäckter ungefär samtidigt. Och han tror då att ett sätt att tillskansa sig den här kunskapen är att liksom försätta sig själv i ett translikt tillstånd. Alltså du kan inte vara någon dumbom som aldrig har tänkt på de här sakerna som gör det här. Utan du måste vara lite smart och du måste ha tänkt på det mycket och sen så försätter du dig själv i trans. Och så är det bara som att plocka äpplen kan man säga, från kunskapens träd.
Och det finns där.
Det finns där hela tiden.
På något sätt. Mm. Jag älskar att du håller på med det här.
För ditt ansikte ser lite skeptiskt ut.
Ja, jag är lite skeptisk. Jag är alltid lite skeptisk till sånt här. Och samtidigt så tycker jag mycket om att tro på sånt.
Eller hur?
Jag tycker om känslan att man behöver inte kunna bevisa allting vetenskapligt. Men berätta lite om Anne Marthe.
Det finns en historia om Anne Marthe som jag älskar.
Hon heter fortfarande Anne Marthe vad?
Borgen.
Borgen, hon är norska.
En norsk...
Eller var?
Författare, precis, som bodde på en gård som heter Knatten på en ö. Anne Marthe var världskänd i Norden och kanske lite utanför för att hon hade varit med och återuppväckt det här intresset för gammeldags rosor.
Mm-hmm.
Det finns ju moderna rosor som är väldigt motståndskraftiga mot sjukdomar och de blommar gång på gång men de luktar ingenting och de ser liksom väldigt kliniska och plastiga ut. Och Anne Marthe var delaktig i en revival av gammeldags rosor som är liksom väldigt dekadent. Har du koll på det här förresten? För jag vet inte, jag upprepar nu egentligen bara saker som folk har sagt till mig.
Nej, jag har inte koll på det.
Okej, då fortsätter jag upprepa. De här gammeldags rosorna är liksom väldigt dekadenta och doftar starkt. Mm. De är lite sköra och känsliga, men de återbetalar allt det här i sin liksom enorma skönhet och väldoft. Och det här var Anne Marthe med om att skapa en hype kring. Hon hade en rosenträdgård vid sitt hus Knatten som var liksom världsberömd för att den var så vacker. Hon skriver om den i en bok som heter Min rosengård som var enormt hypad. Så den här odlingsboksförfattaren som jag pratade med, hon var i början av sin karriär, hon var på väg ut till Anne Marthe för att göra ett reportage om den här fantastiska rosenträdgården. Och så kommer hon dit med båt som lägger till vid stranden och Anne Marthe möter henne vid båten. Hon har liksom långt svart hår och massa svarta hundar som slänger runt hennes ben och hon har liksom en fullkomligt livsfarlig utstrålning. Alltså det här är en häxa, så nära man kan komma i dessa tider. Hon välkomnar den här journalisten och de går liksom upp emot huset. Genom det som i de här väldigt liksom, tydligt beskrivningarna i böckerna så skulle Rosenträdgården ligga där de går.
Mm.
Och där finns ingenting. Det är tomt. Det är bara mark. Tom mark.
Ja.
Och den här journalisten, hon är så här, herregud. Hon har hittat på allting. Hon är ett geni. Det här är skönlitteratur. Det här är inte faktaböcker. Och blir superimponerad. Men är så ung och grön så hon vågar liksom inte säga någonting om det här. Utan hon genomför den här intervjun och lämnar artikeln. Ett par år senare så får hon reda på att Anne-Marthe planterade den här trädgården, den här rosengården, som en kärleksförklaring till sin man. Och när han dog och Anne-Marthe hade sorg så dog alla rosorna. Och sen kom det sorkar, åt upp dem och skövlade marken totalt och den var försvunnen.
Och det var därför den inte fanns?
Det var därför den inte fanns.
Så den hade funnits?
Den hade funnits. Det är Anne-Marthe Borgen, en författare i tiden.
Eller dåtiden.
Eller dåtiden.
Fantastiskt.
En häxhistoria.
Okkult historia.
Mm, helt klart.
Det är väldigt spännande. Det tangerar malörten, tycker jag.
Magin lever fortfarande.
Ja. Den sitter ju här framför mig i form av Elin Unnes. Du är lite magisk. Men jag själv är ju en praktiker. Jag är en tant med fötterna stadigt på jorden. Och jag har nu en bok som jag vill rekommendera. Det här är faktiskt en ganska ny bok. Den kom här om året och den heter Permakultur, framtiden i din trädgård. Den är skapad av en familj som består av Ylva, Johan och Siri Arvidsson.
Mm.
Och de har alltså vid ett litet torp i Västergötland en plats som heter Trävattna i Västergötland. Bara namnet är så fantastiskt. Och gården heter Borrabo. Dit kom de för ett tiotal år sedan från Göteborg och köpte det här lilla torpet som fritidsbostad. Och så blev de så förälskade i det och kände att vi måste bo här, vi måste leva här, för vi måste leva i samklang med naturen. Och då läste de på om permakultur. Permakultur är ju ett...
Är inte det lite lullull?
Nej!
Är inte det lite mycket Nej. Ord?
Vad sa du att det var?
Mycket ord bara.
Nej, det är inte bara ord. För vet du vad permakultur är? Man snackar så mycket om permakultur, ingen människa vet vad det är.
Exakt.
När jag kom till Borrabo, då kan jag säga att jag fick borra ner mig i kunskapen om permakultur. Och permakultur är ett planeringsverktyg.
Mm.
Det är inte liksom, det är inte så här, vi odlar utifrån permakulturens principer. Utan permakultur är ett planeringsverktyg. Så med hjälp av planeringsverktyget permakultur kan man skapa sina odlingar och sitt liv. Så det handlar inte bara om odling, utan det är mycket större.
På vilket sätt då? Hur då? Det känns fortfarande lite flummigt för mig.
Jag blev helt...
Du gillade det?
Jag gillade det jättemycket. Du gör inte det.
Jag är lite mer övertygad, men jag förstår inte riktigt på vilket sätt det fungerar.
Det här har jag lärt mig. Permakultur är ett planeringsverktyg som hjälper människan att samarbeta med ekosystemen. Och då kan det vara ekosystem var helst man befinner. Man kanske är på havet, man kanske är sjöman, man kanske bor på en ö i Bohuslän eller man kanske befinner sig i fjällvärlden. Det spelar eller i en stad.
Mm.
Det handlar om att fånga och ta tillvara energi, den energi som finns på platsen.
Det här gillar jag.
Ja, och då är det till exempel, det kan vara allt från använda sig, om det finns en stenmur eller ett berg intill där man bor, att man ser till att bädda in det här berget så att det kan tillvarata energi och hålla värmen. Om man ramar in berget på något sätt med häckar, då får man ju en plats där man kan skapa ett mikroklimat. Och det kan lika gärna vara att spara mänsklig energi, att om du bor i stan och går och handlar, då passar du på att handla mat, gå till skomakaren och hämta barnet på förskolan samtidigt.
Mm.
Så att du inte springer till olika platser hela tiden, utan du planerar din energianvändning.
Aha.
Och det tycker jag var så himla... Det är ju smart.
Just så det låter handla... som en app fast i ens hjärna.
En hjärnappen. Så att, att det
men handlar... så vad innebär det rent... Ah, förlåt, fortsätt.
Nej, men det handlar om att fånga och ta vara på energin som man har omkring sig där man bor. Mm. Och oavsett om man... Så det handlar alltså inte bara om odling. Sen handlar det också om att bygga nätverk med både människor och djur. Att man ser till att man samarbetar. Oavsett om man odlar eller om man har en gård med djur eller om man bor i stan. Det handlar liksom om hela tiden att bygga de här nätverken så att man på något sätt använder naturresurserna, ekosystemtjänsterna så effektivt som möjligt. Så att man inte slösar bort grejer. Och det tredje är att man sluter kretslopp. Mm. Och då hade de ett fantastiskt exempel på den här gården som jag tyckte var så otroligt häftigt. Att de hade dammar. De hade så grävda alltså dammar, djupa. Mm. Kanske 1,5 meter djupa. Och då ledde de från taket på sina byggnader, så ledde de ner vatten via stuprännor och ner i marken. Och så hade de grävt ner någon slags trattar ner i marken. Som ledde allt som regnade, allt vatten som överhuvudtaget liksom kom från ovan. Åkte via taken ner i de här rören och så ner till dammarna. Och i dammarna hade de fisk, guldfisk till exempel, som simmar runt och bajsade.
Mm-hmm.
Och då kan de använda det här näringsrika vattnet till odlingarna.
Mm-hmm.
Samtidigt så fungerade dammarna som värmekällor. Liksom de skapar ju bara av värme, dammarnas egen värme, så skapar ju det ett mikroklimat som de kunde odla. De fick jättefint mikroklimat kring dammarna.
Mm.
Och det är ju ett sätt att sluta systemen. De använder vattnet på flera sätt.
Och kändes det som, alltså, för det här är ju det här låter ju superspännande.
Ja.
Men fungerar det i praktiken? Alltså kan du se när du är där att det här är en permakulturodling?
Alltså för mig såg det ut som en odling. Bara det att de hade tagit vara på alla resurser som de har.
Mm.
Och det var ju häftigt. Och sen att man också, att de har, för att spara energi, så planerar man när det gäller odling, så planerar man odlingen utifrån det som kräver mest arbete. Man odlar i zoner, och vi pratar ju om växtzoner, klimatzoner.
Mm. Just det.
Men de odlar i permakulturzoner.
Och hur funkar det?
Jo, att det som kräver mest arbete, det odlar man närmast där man bor.
Mm.
Så precis in till huset så odlar man ettåriga växter.
Mm.
Och sen
för att
så,
man måste gräva och vattna och gödsla.
Ja, där behöver man vara. Man behöver se till dem där.
Det,
och så i zon 2 som ligger en liten bit ifrån så har man perenner som inte kräver lika mycket arbete. Så man säger så här, zon 0, det är själva boningshuset.
Mm.
Zon 1, det är intensiva och arbetskrävande grödor. Och sen så kommer man till zon 2, då är det lite halvintensiv odling med perenna ätliga växter.
Mm.
Alltså där man behöver titta till dem, men man behöver inte vara där varje dag. Ja, men som rabarber och bärbuskar och ettåringar som egentligen blir vintermaten, som potatis och rotfrukter, pumpor också kan man ha där.
Mm.
Och i zon 3 så har man åkrar för sädesodling. I zon 4 skogsmark som man sköter om. Och i zon 5 så är det vildmark som sköter sig själv. Och där man kan gå och hämta bär och svamp och sånt.
Det är typ en kartan till drömlivet.
Exakt,
låter det här lite
exakt. Som. Och jag blev så himla fascinerad. Och av den här familjen. Och sen när jag då köpte boken. Så
vad heter boken?
Permakultur, framtiden i din trädgård.
Mm.
Och de har ju en idé om att om vi lever på det här viset. Mm. Oavsett om vi odlar. Eller om vi liksom lever i städer och sådär. Men att man faktiskt använder, att man samverkar med naturen. Doris, det har varit en hund. Min hund kommit in här. Att man samarbetar med ekosystemen.
Det låter ju onekligen positivt.
Ja, och sen kan man ju tycka så här, om permakultur. Och man pratar om den här australiensiska farbrorn som heter Bill Mollison som har uppfunnit det här. Han skapade det här.
Är han lite guruaktig inom den här?
Ja.
Känns det som att folk till och med är lite besatta av honom?
Nästan, skulle jag säga. Ja. Det är väl ungefär det här jag vill säga om eller snarare så här. Jag skulle kunna prata i 3 timmar om permakultur. Men jag nöjer mig med det här och säger att det är en otroligt läsvärd bok.
Mm.
För att man får praktiska tips och man får också lite koll på vad permakultur innebär. Så att man slipper sitta och tro att det är mambo jambo. Som just du det. Kanske som, trodde innan det. Jag höll den här föreläsningen för dig.
Jag är övertygad.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mm. Har du något mer?
Ja, den här boken som är en gammal bok som heter Mina drömmars trädgård av en författare som heter Beverly Nichols.
Mm.
En supergay odlare i England. Den här boken är från 1932, första svenska upplagan 1950. Och han skriver så roligt. Det här är en sån här... Jag kan gilla liksom, eller min favorittyp av trädgårdsbok är när den också funkar som en självbiografi.
Mm.
Att man beskriver sin odling och man delar med sig av odlingstips, men i själva verket så förstår man att det är en människa som beskriver sitt liv.
Mm.
Och det gör han på ett oerhört roligt sätt om hur han liksom har en medhjälpare. Han köper det här huset som han, där han liksom anlägger sin första trädgård. Han köper det osett ifrån någon form av atlantångare. Han skickar iväg ett telegram eller vad det kan heta om att han vill köpa ett hus. Och sen så går han iväg för att ta en madeira i kabyssen. Jag kan inte de här orden, men något åt det hållet.
Vet du att jag har varit till sjöss?
Nej, ja, men berätta. Ja.
Nej, jag ska inte berätta om det nu. Men,
du är en sjökvinna.
Kabyss, det är där man lagar maten.
Jaha.
I byssan. Ja.
Jag förstår. Men han, så han går iväg, han skickar det här telegrammet om att han vill köpa det här huset och sen så, och så går han iväg och så kommer han på så här, men herregud, vad håller jag på med, det här helt galet, jag kan inte köpa ett hus, jag vet ingenting om odling. Och så rusar han tillbaka till telegrafisten.
Ja.
Men då har det blåst upp till storm och alla ledningar är nere, de får inte liksom iväg meddelandet om att han inte vill ha huset. Så att när han kommer tillbaka till England så är han hus- och trädgårdsägare.
Det kan vara så att telegrafisten var full. Det var våran telegrafist.
Det är underbart att det är ett problem på ett sjöss.
Det var det. Ja, gnisten var alltid packad.
Åh, mina drömmar om att bli sjöman. Vad sa du?
Han kom tillbaka
till England och då var han hemmans ägare. Så den här boken, Mina drömmars trädgård, handlar om hur han kommer dit och lär sig odla. För att han av misstag. Och faktiskt potentiellt, nu när du sa full, att han potentiellt gjorde det på fyllan, kände jag nu. Ja, när jag berättade den här historien. Ja. Och den är så rolig. Och han är också, han är besatt av att det ska blomma på vintern. Mm-hmm. Riktiga vinterblommor. Det är liksom, det kanske inte går att översätta till 100% till svenska förhållanden, men det betyder att han liksom tipsar om ganska tuffa blommor.
Så är det här som en skönlitterär bok, men med tips?
Ja, det kan man säga.
Vad härligt.
Ja, den är jättebra.
Då kommer praktiken fram här. Ja. Och jag vill lyfta fram en gammal sköning som jag ofta återvänder till. Och det är Självhushållning i trädgården av John Seymour. Det är liksom, wow, självhushållningens fader.
Men har du läst, förlåt, nu måste jag, handen på hjärtat. Har du läst hela den här boken?
Jag har läst hela den här boken.
Wow.
Jag har läst hela boken en gång. Alltså läst den en gång. Och sen återvänder jag till den hela tiden. För att jag tycker att den är så både fin och rolig. Och han har ju, Seymour har ju gjort en bok som heter För självhushållare. Där han beskriver självhushållning på en liten gård med allt, med djur och sådär. Men här finns det, här är en version som bara handlar om trädgården. Så det är inte grisodling eller så håller du din ko. Den här boken är från 78 och den kom ut i Sverige 1982. Och den ser verkligen så här skönt gammal ut.
Får jag se? Håll upp den.
Den är så här tecknad.
Ja. En teckning på omslaget.
Ja, men det som är så fint med det här, alltså det är mycket som har förändrats.
Mm.
Som idag, alltså man har upptäckt nya sätt
att
odla. Men det jag återkommer till, det är den här planeringen av husbehovsträdgården. Att man, liksom, att man, hur man kan dela in den i olika kvarter och vad man sätter komposten och vad man har växthuset och i anslutning till huset. Och det påminner lite om hur man gör enligt permakulturen. Om ni undrar vad det är som låter, då är det hunden Doris som ligger här och snarkar.
Som nu låter, började vifta på svansen när du nämnde hennes namn.
Ja, hon blir glad då. Den här boken finns ju inte att köpa längre, utan den får man jaga på antikvariat. Men den är, det är så kul att ha den. Man
vet
har,
du, ja. Den kom ut i återutgåva
nu?
Kanske för ett år sedan.
Jaha. Är den vad heter det, uppdaterad då?
Jag tror att den är på något sätt bearbetad.
Men det jag tycker,
borde jag googla det här?
Mycket om den här, det är hur han beskriver hur man planerar sin husbehovsträdgård och sen också djupsängsmetoden.
Just det.
Som jag älskar. Hur man anlägger en djupbädd och hur man odlar i den. Och det finns så här roliga illustrationer där han liksom har spänt upp hönsnät i en ram som man lägger över odlingsbädden för att därmed se hur han ska så sina frön.
Smart.
Så att hönsnätet funkar som liksom ett rutmönster. Så att fröna hamnar tillräckligt tätt och jämnt. Så slipper man gallra och sen så växer grönsakerna som de ska.
Vi gjorde ju faktiskt ett avsnitt som handlade om djupsängsodling. Då på den tiden när vi fortfarande var på Sveriges Radio.
Mm.
Vi borde göra ett nytt sånt i våren, tycker jag.
Ja, det gör vi. Vi kanske ska
med det här tipset, John Seymours tips.
Det var jättebra. Det hade vi inte med förra gången, men det är mycket bra. Det tycker jag vi gör.
Ja.
Ett djupbäddsavsnitt kommer framöver. Vad mycket vi ska göra.
Alltså mycket. 2014 kom det en återutgåva på den här. Det var ett par år sedan.
Men jag tycker att det är härligt att ha de här gamla.
Den här gamla finns ju på antikvariat.net. Den dyker upp hela tiden. Den måste ha varit en sån stor säljare.
Men jag tycker att den är jättefin för att den är heltäckande och den ger väldigt mycket information. Och sen så är det mycket som är gammalt. Som i den här gamla utgåvan så heter de latinska familjenamnen någonting annat än vad de gör nu. Så man har ju ändrat.
Det låter som att det är oläsligt.
Nej, det är inte oläsligt. Det är mycket läsligt och det är väldigt roligt.
Men det här är så himla roligt att du har med den boken. För titta vad jag har med här.
Ah, kära John.
John Seymours bok, The Fat of the Land.
Den har inte jag sett. Vad är det här?
Alltså, den är så rolig. Den här är, du vet, när man pratar om film så pratar man ju om att det finns en prequel. Att först kommer The Ring 1.
Mm.
Eller bara The Ring.
Mm, mm.
Och sen kommer The Ring 2.
Mm.
Och så kommer The Ring 3. Och sen kommer The Ring 0.
man ska kapitalisera på det här
precis.
Konceptet.
Och så får man liksom veta vad som hände innan, inför den här första filmen.
Nu fattar jag vart du vill komma.
Så det här är The Fat of the Land av John Seymour, är en prequel till den här självhushållningsbibeln som han skrev när han liksom hade testat allting och lärt sig allting och var fullärd. Den här boken handlar om tiden innan den tiden.
Innan han blev en guru.
Exakt.
Helt enkelt.
Och det här, i den här är det illustrationer av hans fru Sally.
Som inte av hans fru Sally, utan som Sally har gjort.
Exakt, ja, just
bra.
Det är inte krokibilder som han har gjort. Nej, precis. Som handlar om hur de köper sitt första hus på landet. Och de köper det för att de har bott på en båt. Och sen så börjar Sally få en massa barn. Och det är så här, han tycker att det är så problematiskt, för att han är så här: kom och skota rodret, Sally. Och då kommer hon liksom med ett barn på varje höft och är en liksom väldigt inte så funktionell sjöman. Mm. Andra styrman till honom där. Och sen det i kombination med att den här båten sjunker. Så de bestämmer sig för att köpa ett hus. Och det här är problematiskt för dem. För att de vill ha ett väldigt bra hus. Ett väldigt snyggt hus. Ja. Och det blir ytterligare svårt eftersom att de har nästan exakt 0 kronor att köpa ett hus för.
0 kronor och sjunken båt.
Så är det. Och de ger sig ut på den här husjakten. Och det verkar dödsdömt. De lyckas inte. Men till slut så hittar de en bonde. Som då har en riktigt avlägsen stuga. Mitt ute i ingenstans. Som de kan få hyra för 10 pund om året. Mm. De skaffar sig det här huset. Och inser att de inte klarar av att åka och köpa mjölk en gång i veckan. För att det är så långt. Och deras barn dricker så mycket mjölk. Och de har inte heller någon bil. Utan de måste liksom sela på hästen. Och åka iväg och köpa mjölk. Så då skaffar de en ko. Mm. Och jag måste bara säga, den här är alltså från 1961. Mm. Så det var inte som att det var så här häst- och vagn-tider.
Nej, 61. Va? Men då fanns det ju bilar.
Det fanns bilar. Och det var bara, de var lite excentriska.
Ja.
Så då skaffar de en ko. Och kon ger så mycket mjölk så de kan inte göra av med all mjölk. Så då skaffar de en gris för att ta tillvara på all den här mjölken så att de kan liksom ge mjölk och skulor till grisen. Och grisen måste ha mat, så då börjar de odla jordärtskockor som är så här stärkelserikt och nyttigt för grisen. Och sen så måste de odla hö och säd till kon, så då skaffar de åkrar. Och sen så måste de orkar inte heller åka och köpa mat hela tiden, så att då anlägger de grönsaksland. Och sen är bollen i rullning och det ena leder till det andra och vips så är han självhushållningsguru.
Det är John Seymour det.
Men den här boken handlar om allting han misslyckas med. Hur han inte vet hur man, han skaffar en ko utan att veta hur man mjölkar en ko. Och han skaffar grisar utan att veta hur man tar hand om grisar. Och han säger så här, det enda sättet att lära sig att mjölka en ko är att ha en ko i en spilta som måste bli mjölkad. Och hon blir argare och argare. Och höter sedan länge. Det som är höt som liksom ska hålla henne lugn är sedan länge uppätet. Och hon får ont i djuret. Och det är liksom minusgrader ute. Och nu måste du mjölka en ko. Och då kommer du att lista ut hur man mjölkar en ko.
Trial and error.
Superfunktionella tips delar John Seymour med sig över den här boken. En stark rekommendation.
Vad bra. Och sen vill du ge någon slags julklappstips från kronprinsessan Victoria till hela folket, eller?
Ja. Vi har ju börjat lägga upp det som vi kallar för de försvunna avsnitten.
Mm.
Det försvann en massa avsnitt från internet. De finns nu återigen på internet. Producent Estrid, vart är det de finns nu igen?
De finns i den här feeden där den här podden finns.
De finns i feeden där de här avsnitten finns.
Lite nedanför den här.
Man scrollar ner bara och så hittar man dem.
Ja. Så att allting finns samlat nu på den här plattformen som vi ligger på nu, Acast.
Men finns också på iTunes då, så att man kan prenumerera precis där man vill. Hur som helst, jag satt och lyssnade igenom gamla avsnitt och jag ville bara ta upp, vi hade en sån himla bra idé som handlade om att Vi föreslog att våran framtida favoritregent, kronprinsessan Victoria, minns du?
Ja, hon borde verkligen starta någon form av köksträdgårdsodling på Haga.
Hon borde odla upp Haga.
Ja, ja.
Borde, säger vi också.
Vi kan hjälpa henne.
Exakt.
Vi kan komma dit och gräva.
Det borde
vi behöver inte gräva, vi täckodlar.
Exakt. Men jag kände att det här var en så himla bra idé att jag måste bara så här nämna det en gång till.
Hur ska vi göra för att få till det där?
Vi borde komma på ett klatschigt namn på det här.
Haga Sessan. Nej, men Haga...
Haga-hagen.
Haga-hagen. Hagan... Haggan på Haga.
Nej. Hoppsan. Ja, men jag ville bara lyfta den här frågan en gång till. En stor köksträdgård på Haga.
Ja, men sådär som Michelle Obama gjorde på utanför Vita huset. Hon odlade för att visa att det går att odla för självhushållning.
Och så bjöd hon in... lokala skolklasser som fick hjälpa till och lära sig odla.
Ja.
Och sen så tog hennes kock på Vita huset, tog hand om liksom överflödet och skörden. Och sen så det som de inte kunde använda själva, det skänkte de till ett lokalt soppkök. Så att liksom folk som inte hade någonstans att bo eller inte kunde laga sin egen mat eller inte hade några pengar kan liksom få ta del av det här överflödet som hon hade i sin köksträdgård. Och jag kan liksom bara se kronprinsessa Victoria framför mig i den här situationen.
Och grejen är att kronprinsessa Victoria, hon behöver faktiskt inte stå där själv med fröna. Men om hon har upplåten mark, hon behöver inte ens ha det precis runt knuten. Hon kan ha det några meter ifrån huset.
Jag tror hon skulle älska det.
Ja, det tror jag också. Därför att det ligger helt i linje med hennes klimatengagemang, miljöengagemang.
Och hon skulle få så god mat.
Hon skulle få god mat. De små prinsarna och prinsessorna skulle få god mat.
Lära sig odla.
Barn skulle kunna komma dit och lära sig odla. Och som sagt, hon behöver inte stå där själv och undervisa.
Jag kan se hur Daniel skulle
kunna... Jag kan se hur du är där och talar.
Jag kan se oss båda.
Ja.
Men okej, för jag måste bara säga. Jag tycker absolut att vi ska göra det. Men vi borde uppfinna en hashtag för det här. Så att alla kan peppa prinsessan Victoria att göra det här på sociala medier.
Sessan som odlar.
Ja, Sessan som odlar. Om det är en lyssnare, alltså våra lyssnare är väldigt smarta och har ofta väldigt mycket bra förslag. Om det är en lyssnare som har ett förslag på en hashtag för köksträdgården på Haga.
Så kan de helt enkelt bara lägga upp det på
som en kommentar.
På vårt Instagram-konto i anslutning till den här bilden som kommer upp till det här avsnittet.
Ja, tack. Och förlåt alla som inte har Instagram.
Så avslutningsvis då, en hashtag för odling på Haga. Mm. Tack. Och vi uppmanar kronprinsessan Victoria att ta tag i det här.
Ja.
Är det här slut för den här gången?
Det är slut för den här gången.
Då tackar vi för att ni har lyssnat på Grönsakslandet. Jag heter Bella Linde.
Jag heter Elin Nunes.
Vår producent är som vanligt Estrid Bengtsdotter, den fantastiska.
Tack
så mycket. God jul, va?
God jul.
Snart.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.